Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Podplay.
Natten ligger mörk över det kyliga skogstäckta landskapet vid floden Rubicon som brusar bortom träden. På en smal stig skyndar några vagnar fram. I den främsta står en man med tunt hår och angelägen min. Måtte ingen ha upptäckt soldaterna och att de är redo att ge sig av. Till slut når vagnarna sitt mål, en liten bro över floden. Längs flodbanken står hans trogna legionärer. Julius Caesar kliver ner från vagnen och talar med sina närmaste män. Allt är förberett, säger de. Så blir Caesar tyst och stirrar på det lilla vattendraget framför sig. Rubicon. Gränsen till Italien. Ingen armé får korsa den. Det vore en krigsförklaring. Men Caesar vänder sig om, beslutsam, och ger orden. Tärningen är kastad. Sen leder han soldaterna över floden. Mot Rom, mot krig och mot historien.
Du lyssnar på historien om Julius Caesar. Mannen vars ambition ändrade världen för all framtid. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Den brydde mannen som en dag fällde de bevingade orden föds långt bort från legioner och folkets blickfång. Gaius Julius Caesar ser dagens ljus antingen den 12 eller 13 juli år 100 före vår tidräkning. Med andra ord kommer vi räkna neråt i tiden ju äldre han blir i det här avsnittet. Han föds i Rom, huvudstaden i Medelhavsområdets mäktigaste stat sedan ett par hundra år tillbaka. Den romerska republiken kontrollerar Italien, Grekland, Turkiet, Syrien, Levanten och typ hela Nordafrikas kust, utöver nästan hela Spanien, Balkan och södra Frankrike. Med andra ord, det är ett massivt rike och Caesars familj, den julianska ätten, är en av dess äldsta adelsfamiljer. Stamtavlan sägs faktiskt gå ända tillbaka till gudinnan Venus själv. Men det var länge sedan familjen gjorde stordåd eller hade någon förmögenhet. Till skillnad från många andra patricier, alltså Roms högadel, växer Caesar inte upp i någon lyxvilla med trädgårdar och fontäner. Hans familj bor i ett lägenhetshus i stadens myllrande, trångbodda bostadskvarter med grannar från i stort sett alla samhällsklasser utom den allra rikaste.
Ja, vi kan ju tänka oss miljonstäder som Calcutta eller någonting i den stilen. Väldigt tät befolkat, sopor och problem med sanitet och så vidare.
Det här är Allan Klinne, arkeolog och fildoktor i antikens kultur och samhällsliv.
Kåkstäder är ju inte riktigt, eller favelor om man ska säga, det finns inte riktigt belagt från antiken. Men det kanske var mer snarare en attitydinställning, va? Hur kunde han bo i de där snuskiga kvarteren bland alla bordeller och sånt där istället upp för bland de flotta palatsen på Palatinen?
Det är inte direkt en slum han bor i, men de trånga, becksvarta gatorna är nog så farliga på natten. Här får man ha ögon i nacken och Caesar lär sig manövrera genom gatugäng, bordeller och fylleslag på gatan. Men det är inte det enda man behöver oroa sig för under Caesars uppväxt. För det här råkar vara den mest omtumlande tiden i landets historia och riket plågas av inbördeskrig. På ena sidan står en populist med enkel bakgrund, backad av flera skrupellösa herrar. På andra sidan, en högadlig och konservativ republikan som heter Sulla. När Cesar är i tonåren, under 80-talet, har populisterna makten. Det är en himla tur för Cesar. Hans moster är nämligen gift med faktionens ledare och den penninglösa familjen får en ordentlig prestigeboost. Cesar gifter sig till och med själv, bara 16 år gammal, med en ung kvinna som heter Cornelia. Hon råkar vara dotter till en annan mäktig populistledare, vilket inte direkt skadar en ambitiös ung man som Julius Cesar. För han är vansinnigt ambitiös redan som tonåring. Utöver det är han karismatisk, vältalig och envis med en tendens att gå emot strömmen om man tycker det passar bäst. Ibland är det dumdristigt, ibland modigt. Och nu, på slutet av 80-talet, är det direkt livsfarligt. För nu slår den konservativa Sulla tillbaka och brakar in mot Rom med hela sin armé. Strax utanför stadens murar massakeras otaliga människor medan invånarna inne i staden väntar i någon slags skräckslagen limbo. Sen spikas långa listor upp på Forum, stadens centrala torg, med namn på Sullas fiender. Alla på listan är fritt fram att döda, och flera av Cesars släktingar och vänner stryker med i utrensningen. Och snart riktar Sulla sin uppmärksamhet mot honom själv. Det är dags att skilja sig från rivalens dotter, hälsar Sulla. Men Cesar vägrar. Sen dröjer det inte länge innan han själv finns med på dödslistorna. Här kommer ingen mängd street smart i hela världen att hjälpa. Det är bara att schappa innan Sullas män knackar på. Innan han fyllt 20 år måste Cesar packa det lilla han hinner och gå upp i rök. Han flyr staden och gömmer sig på landsbygden hos olika vänner, ständigt på vakt efter soldater och angivare.
Jo, det är den här diktatorn Sulla som sätter hård press på den unges tonårscesar då, som är genom familjens släktband intrasslad med det folkliga partiet och oppositionen. Så att det är risk med hans liv, så han flyr ut på landsbygden i Italien. Han är sjuk, han har malaria och det ena och det andra. Och blir till slut tillfångatagen. Men det är hans mamma som med hjälp av släktingar lyckas snacka fram då att han ska skonas.
Efter påtryckningar från Cesars vänner benådar alltså Sulla den oberäkneliga unge mannen. Men Cesar har lärt sig en läxa. Istället för att återvända till Rom och reta upp Sulla i onödan vore det nog smart att hålla sig borta. Så han tar värvning och sticker till dagens Turkiet. Han jobbar på staben hos en general och har inte mycket att säga till om. Men han lär sig hur legionerna fungerar, hur strategier planeras och håller sig på god fot med flera inflytelserika herrar. Och efter ett par år i Turkiet får han goda nyheter. Sulla har först ganska otippat pensionerat sig, men dessutom hunnit dö. Kusten är med andra ord klar. Cesar tar avsked från staben och seglar hem, 22 år gammal. Nu är det år 78 och Cesar känner att det är hög tid att dra igång sin karriär. Han har ögonen på rikets mäktigaste institution, senaten. Men man måste vara över 30 för att väljas till ens de lägsta ämbetena där. Till dess är det bara att titta på annat som vinner folkets gunst, så man kan räkna med deras röster när det väl blir dags att ställa upp i val. Så den unge Cesar blir advokat. Han ger sig mest efter män som legat bra till under Sullas styre. Han vinner inte så mycket i början, men folk får upp ögonen för den orädde unge mannen. Han är en naturbegåvad talare och vet instinktivt när han ska bre på extra, ta konstpauser, spela på känslor eller banka in kalla fakta. Han ser också till att utnyttja sin blygsamma uppväxt för att vinna poäng hos folket, som känner igen sig mer i honom än de mer snobbiga adelsmännen från de dyra villorna. En född showman alltså. Men han kan bli bättre. På ön Rhodos i den grekiska skärgården finns en riktigt creddig retoriker. Och med hans hjälp kan Caesar ta sig till toppen. Så antingen 25 eller 26 år gammal seglar han mot den grekiska ön. Men resan kommer inte att gå som planerat.
Den romerska överklassen gjorde så. De åkte till Grekland, till Aten och så där för högre utbildning. Men på vägen till Rhodos så blev hans skepp kapat av sjörövare. Därför att hela östra Medelhavsområdet var helt nedlusat av piratskepp. Delvis på grund av att romarna hade krossat de här gamla grekiska rikerna och deras örlogsflottor var borta. Men då berättas det då att han satt där på ön tillsammans med piraterna och de ville ha en lösensumma på 20 talenter, det är en viktenhet. En talent är 26 kilo ungefär. 20 talenter silver för att han skulle bli fri. Och då sa han, det är ju löjligt, jag är värd mycket mer än så. Jag är värd 50 talenter. Alltså det är 1300 kilo. Och så skickade han iväg sina kompisar till fastlandet för att de skulle samla in de här pengarna. Och under tiden så roade han sig med piraterna och sa att när jag har betalt och blir fri, då kommer jag komma tillbaka och korsfästa er. Och de lät honom hållas. Och det var liksom den här otroliga självsäkerheten och arrogans kopplat med charm. Och det som hände var att lösensumman betalades. Caesar blev fri, han åkte till fastlandet och Turkiet, samlade ihop en egen liten armé som han inte hade befogenhet att göra. De åkte över, intog piraternas näste och sen så lät han korsfästa allihopa. Också i strid mot alla lagar och regler. Men för att vara schysst mot dem så skar han halsen av dem innan han spikade upp dem.
Budskapet efter piratäventyret är alltså tydligt. Den unge Caesar är inte en person som böjer sig lätt. Och lösensumman, den behåller han själv.
Ge bort en skinande investering. Hos Tavex hittar du guld och silver som både glänser och har ett bestående värde. Perfekt till födelsedagen, bröllopsdagen, studenten eller som julklapp. Tavex.se. Ge bort en tidlös present från Tavex.se.
Det blir alltså inga studier på Rhodos. Istället återvänder Caesar till Rom med lite mer socialt kapital och pengar på fickan. Det kommer han behöva. För den slags makt han siktar på är inte billig. Caesar bränner snabbt igenom sina slantar och lånar ofantliga summor därtill som läggs på mutor, gåvor och allt som stärker hans image. Och han börjar faktiskt få ett rykte på stan, dels som skicklig advokat, men av andra anledningar också. Herrmodet på den här tiden är enkla tunikor och korta nedkammade frisyrer. En sober, sparsam stil som inte sticker ut hakan. Inget för Caesar. Han föredrar antik peacocking, färgglada tunikor, gärna en böljande mantel, tågor med fransar och sandaler i skrikigt rött läder. Det gyllenblonda håret kammar han i vågor på huvudet. Lite som om Elton John dyker upp i ett rum där alla andra ser ut som Mark Zuckerberg. Sen har han ett rykte därtill som roar eller upprör folket beroende på deras moraliska kompass. Caesar är ständigt gladeligen och otrogen. Äktenskap hindrar honom inte från att kasta sig i säng med otaliga andra kvinnor, vilket han kommer fortsätta med under hela livet. Vi vet inte vad hans fru tycker om detta, men kan bara gissa att det inte direkt bidrar till familjelyckan. Nu är det år 69 och vår flamboyante huvudroll är 31 år gammal. Det är ett viktigt år för honom på flera sätt. Till att börja med slår tragedin till. Hans moster dör av sjukdom och hans fru Cornelia dör samma år, möjligen i barnafödsel. Som familjens överhuvud ordnar Caesar ett långt begravningståg genom Forum med avbilder på döda, sörjande släktingar. Den rödgråtne Caesar går i spetsen med sin lilla dotter Julia och håller tårdrypande tal i de döda kvinnornas ära. Publiken älskar det. Varför låta sorgen komma i vägen för ett lysande PR-tillfälle, liksom? Året innebär också att han äntligen är gammal nog att ta plats i senaten. Så han lånar hutlösa summor pengar och kastar sig in i politiken. Åren på Forum ger utdelning. Tack vare folkets stöd och välplacerade mutor tar han sig in i senaten och klättrar metodiskt upp i rang, ett år i taget. Han gör allt för att närma sig tidens store man, Pompeius. Han är bara några år äldre än Caesar, men har redan hunnit erövra typ hela östra Medelhavsområdet och hjälpt till att slå ner Spartacus slavuppror. Pompeius erövringar har både gjort honom rik som ett troll och vrålpoppis bland både folket och armén. Så vill Caesar också ha det och se till att hamna på god fot med den fåfänge krigshjälten. Men utöver det jobbar han hårt för att impa på folket. I ett av sina ämbeten som statens officiella festfixare bjuder han på ändlösa gladiatorspel, hästkapplöpningar, teaterpjäser och gratismiddagar till alla medborgare. Allt med hälsningar från Julius Caesar, deras välgörare och vän. Han visar sig vara en mästare på PR, framförallt när det gäller att hypa upp sig själv. Och folket verkar köpa det. Hans påkostade fester och folkliga framtoning ger honom visserligen fler supportrar i Rom. Men han har betalat allt med lånade pengar och indrivarna börjar tappa tålamodet. Ibland måste Caesar bokstavligt talat springa för livet från otåliga pengalånare. Så här kan han inte ha det. Därför söker han upp den enda man som kan hjälpa honom med pengaproblemet och få pli på indrivarna. Crassus är Roms rikaste man och en rätt kall och obehaglig typ. Förmögenheten kommer bland annat från slavhandel, gruvor och ett spirande fastighetsimperium. Crassus kontrollerar också våldsamma gäng som hjälper affärerna rulla på. Han är alltså en slags kombo av gudfaden och Krösus Sork och enligt vissa beräkningar en av de rikaste människorna som någonsin levt. Den stormrike Crassus vet redan att Caesar är en stigande stjärna som kan bli användbar i det långa loppet. Så han kliver in och lugnar de mest upprörda indrivarna. Med Crassus uppbackning vinner Caesar ännu ett val, den här gången till Pontifex Maximus, den högsta prästen i hela romerska staten.
Ja, det romerska samhället var ju otroligt konkurrensinriktat, och särskilt bland överklassen. Och eftersom det var ett begränsat antal ämbeten och det skulle hela tiden väljas nya varje år, va, för att det inte skulle bli maktkoncentration, så visste man i sin generation vilka man hade att konkurrera med. Och till en början verkar nästan man försökte blockera honom. Han fick olika prästämbeten som i princip ställde honom offside i politiken. Men även det lyckades han vända till sin fördel till slut.
Prästerskapet hindrar inte Caesar från att fortsätta sin snabba färd upp för karriärstegen. Han betar av ämbete efter ämbete tills han 40 år gammal siktar in sig på det högsta av alla, konsul. Det är ett slags kombination av att vara president och ÖB och två nya väljs varje år. I det här laget har Caesar inte bara Crassus djupa fickor bakom sig. hans dyra fester, skickliga försvarstal och populistiska framtoning har dessutom gett honom stöd bland folket. Men han har många motståndare också. Valet är riktigt jämnt och korrupt. Båda sidor mutar väljarna till höger och vänster för att säkra segern. Och till slut vinner Caesar. Bara 40 år gammal har han nu tagit sig till toppen av den politiska stegen. Runt början på år 59, när han tillträder som konsul, vet Caesar att han har en uppsjö politiska fiender som kommer göra allt de kan för att blockera hans politik, vad han än försöker göra. Så han hittar en väg runt problemet, en hemlig allians med två av de mäktigaste männen i riket, Pompeius och Crassus. Tillsammans med honom som konsul kan de gå fram som en ångvält med Crassus förmögenhet och Pompeius veteraner som väljare eller påtryckningsmedel. Ingen kommer vänta sig det eller kunna göra något åt saken. Som ni hör skulle Caesar vara livsfarlig i Robinson. Och den här alliansen, som kallas det första triumviratet av historiker, kommer bli riktigt behändigt för honom. För när han börjar sitt år som konsul märker han, precis som väntat, att de konservativa blockerar hans lagförslag gång på gång.
Han är mer eller mindre ruinerad för att han har varit edil, en sån som ordnar med gladiatorspel och reparerar vägarna. Men han har fått finansiell uppbackning av Crassus. Men då sitter Pompeius, han har ju varit på många krig borta i nuvarande Syrien och så, och ska komma hem, och senaten vill liksom blockera Pompeius, och hans veteraner behöver mark, alltså bondgårdar och grejer. Men då kommer, det verkar som det är Caesar som tar initiativet. Han approcherar Crassus och Pompeius, att om vi tre tillsammans, Pompeius med sina arméer, Crassus med sina pengar och Caesar med sitt folkliga stöd, om vi börjar samarbeta så kan vi driva det hela dit vi vill. Och då bildas det här så kallade första triumviratet år 60. Och det är alltså en helt informell grej, de går ihop. Men det gör att de kan runda det politiska systemet, manipulera och blockera och driva igenom sin linje och hjälpa varandra.
De konservativa vill alltså blocka Caesars politik, så han går till folkförsamlingen. Det är en slags andra kammare kan man säga. Och sånt som drivs igenom här behöver inte godkännas av senaten. Men senatorerna låter ofta bli att gå dit. Det riskerar ju att urvattna deras egen makt och kan ge pöben farliga idéer. Så tänker inte Caesar. I hans ögon är alla sätt att få som han vill rätt väg att gå.
Men saken är att det är inte senaten som bestämde allt i Rom. Det var ju då republik. Det var ju val till de här olika ämbetena. Och val om man skulle gå ut i krig och så vidare. Och där kunde de då, genom att driva sin liv som var fördelaktig för deras politik, eller tillsätta sina män som var lojala mot dem, liksom runda, ska vi säga, tippa balansen till sin fördel. Folk orkar liksom inte stå emot då.
Köper du guld så investerar du smart. Mynt eller tackor hos Tavex såklart. När börserna svajar och du inget får, är guldet en tillgång år efter år. Gör en skinande investering. Tavex.se.
Välkommen in till våra butiker eller till Tavex.se.
Triumviratet fortsätter på inslagen väg under resten av året. Dessutom passar Caesar på att gifta bort sin dotter Julia med Pompeius, som är blygsamma 30 år äldre än henne. Nu är Caesar inte bara allierad med den store fältherren. Han är hans svärfar också. Men det finns annat än glada familjeband att tänka på. Nämligen vad Caesar ska göra härnäst. Efter att man tjänstgjort som konsul tilldelas man en provins att styra. Den tjänsten, som kallas prokonsul, är på minst ett år, ibland på 2-3. Och det är det här Caesar haft ögonen på länge. För som prokonsul har man haft mer fritt fram att styra som man vill. Visst, ibland kommer order från senaten, men de är långt borta, utan någon översikt. Dessutom är det en prima möjlighet att berika sig på sin provins. En slags återbetalning för alla pengar man satsat på valturnéer och fester. Och med triumviratets hjälp lyckas han få en riktigt saftig postering. När han kliver ner som konsul styr han kosan norrut. För han ska styra över inte mindre än 3 provinser i hela 5 år. Det handlar om Illyrien, typ västra halvan av Balkan, men också 2 provinser som heter Cisalpinska Gallien, tänk norra Italien fram till Alperna, och viktigast av allt, Transalpinska Gallien, bokstavligt talat Gallien på andra sidan Alperna. Vid det här laget har Rom bara erövrat den största kustremsan i Gallien, ett område som motsvarar dagens Frankrike, Belgien och delar av Schweiz och Nederländerna. Resten av det stora landet tillhör formidabla krigsstammar och, som romarna hade sagt, hemska barbarer. Caesar vet att om han kan utöka landets gränser och kuva de fruktade gallerna, så kommer det se mycket, mycket bra ut.
Medan Pompeius ska få hela Spanien och Crassus ska få fria händer borta i östern och anfalla parterriket. Men Gallien, det var ju bara en liten bit runt Alperna och Provence. Och det Caesar gör, många tror ju liksom att romarna beslut nu ska erövra Gallien. Men det var så de själva som vädjade till romarna, för att det var interna stridigheter. Det var en folkstam från nuvarande Schweiz som hade begett sig ut på plundringståg, och även germaner från andra sidan Ren. Och då, klassiskt maneva, så kommer Caesar och säger: jag ska lösa det här åt er. Men sen bara rullade det på mer och mer, och så erövrar Caesar hela, ja, nuvarande Frankrike, Belgien, delar av Nederländerna. Och det här var inget som var planerat från Rom på något vis, eller ens sanktionerat. Det var egentligen lagvidrigt. Och det här höll ju på i 8 år, mellan 58 och 50.
Det visar sig snart att han är en minst lika skicklig general som han är advokat, retoriker och politiker. Redan under sitt första år besegrar han 2 jättearméer med mycket färre soldater på sin sida. Och segrarna fortsätter komma. I en stadig ström rider budbärarna till Rom de kommande åren och berättar för hänförda folkmassor om Caesars stordåd. Att han slår ner fiendearméer på 100,000-tals man långt in på deras eget territorium. Att han låter bygga en bro över Ren på bara 10 dagar och tågar in i Germanien. Eller varför inte att Caesar reser bortom världens ände till den mytomspunna ön Britannien, placerar en lojal kung på tronen och tar med gisslan hem. Och sist men inte minst, att han möter de enade gallernas enorma armé, slår den mot alla odds och fångar deras skräckinjagande ledare.
Han är ju sin egen krigskorrespondent. Den här Commentari de Bello Gallico, alltså anteckningar om kriget i Gallien. Och skickar hem efter varje säsong vad han har gjort. Och det, folket blir ju imponerat. Och även aristokratin kan ju inte annat än erkänna hans fältäregenskaper och så. Så att Caesar är ju en väldigt smart propagandist också.
Vid det här laget är Caesar 48 år gammal och har varit prokonsul i 7 år. Med triumviratets hjälp har han fått förlängt befäl över sina provinser. Men de senaste åren har hans gamla allians börjat falla samman.
Och under den tiden så började jag gnissla med Pompejus som var gift med Caesars dotter. Hon dog i barnsäng. Crassus stupade borta i nuvarande Irak.
Julias död gör båda männen helt bedrövade. Och den här tragedin blir slutet på deras familjeband och deras politiska allians. För efter det rör sig Pompejus allt närmare Caesars fiender. För han må vara en briljant general, men Pompejus är ingen listig politiker. Det verkar inte krävas allt för mycket jobb från de konservativa i senaten att göra honom avundsjuk på Caesars framgångar och gå över till deras sida. Med Pompejus i ryggen är de starka nog att kalla hem Caesar till Rom, tvinga honom att upplösa sin armé och ställa honom till svars för mutbrott, maktmissbruk och en massa annat han absolut gjort sig skyldig till under sin karriär.
Ja, han blir ju alldeles för mäktig. Hur ska man hantera en sån här figur? Och Pompejus känner ju att hans gamla lagrar börjar vissna och liksom drivs då i händerna på den konservativa falangen som vill sätta dit den här folklige Caesar. Därför att Caesar blev ju alldeles för mäktig, va? Han hade ju mängder av legioner som ingen annan hade. Och dessutom hela, tänk dig motsvarande Frankrikes resurser i egen ficka. Va? Både slavar och ädelmetaller och annat. Så det fanns ju ingen som kunde matcha Caesar. Han satt där uppe och byggde upp en unik maktbas. Och då krävdes det då i Rom från Cato bland annat att han skulle komma tillbaka och ställas inför rätta mer eller mindre. Det var så man gjorde, alltså folk som missbrukade sina politiska poster, de hamnade i rätten efteråt. Det var ett ständigt nätverkande om vilka man skulle trycka till och vilka man skulle stödja och så.
Men när Caesar får budet från senaten gör han något oväntat. Han vet mycket väl att han är skyldig till många av anklagelserna. Men han har inte en enda tanke på att hamna på fattighuset eller att hans karriär ska gå i kras. Så istället för att lyda senaten meddelar han att, tyvärr, detta kan han inte gå med på. Reaktionen från Rom kommer snabbt. Senaten stämplar Caesar som statens fiende. Nu är vi inne på vintern mellan år 50 och 49. Caesar, som befinner sig i norra Italien, väljer att göra något oförutsägbart djärvt, snudd på idiotiskt beroende på hur man ser på det. Den 10 januari beordrar han den lilla armé han har på plats att korsa floden Rubicon, gränsen mellan hans provins och Italien. Det är brottsligt. Det är landsförräderi och en krigsförklaring mot staten.
Det ställdes ju på sin spets. Hade han avvecklat sina trupper, återvänt som privatman, då hade ju hans karriär varit över, för det var för mycket fiender som ville sätta åt honom. Och då återstår ju alternativet, precis som det hade varit under hans tonår, att marschera mot Rom med en egen armé. Och det är då han rycker ner i ett blixtkrig. Och Pompejus och de övriga i Rom, de blir helt överrumplade, så de flyr till Grekland.
I Rom tror folk inte sina öron. Minst av allt Pompejus, som antar att Caesar leder en jättearmé. Själv har Pompejus skrytit tidigare att han bara behöver stampa i marken så kommer arméer växa fram. Men när stampandet inte funkar bestämmer han sig för att sticka österut till Grekland och samla ihop sina soldater där. Under tiden tågar Caesar in i Rom, men han möts inte av något jubel. Istället ligger en kuslig tystnad över huvudstaden som präglas av igenbommade portar och stängda fönster. Folk är livrädda för en repris på Sullas terror. Men Caesar släpper inte loss sina soldater i huvudstaden. Istället konfiskerar han statskassan, samlar på sig flera legioner och förbereder sig för krig.
och så belönar han alla som har varit på hans sida så att säga. Och dessutom, som var kännetecknande för Caesar, var att han benådade sina fiender. Clementia, som det heter på latin då, mildhet. Och det där var ju något som i slutändan skulle slå tillbaka till, mot honom, för att det känns, fiender som bara blir benådade, de bygger ju upp ett agg och bitterhet till slut då. Men situationen var ganska skakig, han var tvungen att sticka till Spanien också och slå ner Pompejus söner, gjorde motstånd. Och sen drar de över till nuvarande Albanien, år 48, stridigheter. Det var inte givet att Caesar skulle vinna, Pompejus var en skicklig general. Det var på vippen att Pompejus segrade där runt Dyrrachium eller Durres i nuvarande Albanien. Men sen marscherar de tvärs över Balkan bort till Farsalos uppe i Makedonien. Och där så besegrar ju Caesar då till slut Pompejus armé.
Efter en omväg i Spanien besegras alltså Pompejus trots ett rejält övertag. Efter slaget flyr han för livet och sätter fart mot Egypten, där han tänker samla nya krafter. Men så blir det inte. Den unge faraon i landet omringas av klipska, påpassliga rådgivare. De har följt romarnas inbördeskrig och tippar Caesar som vinnare. Så när Pompejus ros i land för att välkomnas av sina nya värdar huggs han ihjäl i den guppande roddbåten. Hans familj kan bara titta på från sitt fartyg medan den forne krigshjälten sticks ihjäl och liket halshuggs. När Caesar kliver i land några veckor senare får han Pompejus huvud som välkomstgåva. Faraon och rådgivarna hoppas nog att Caesar ska bli glad och tacksam och lämna landet nu när hans stora fiende är död. Så blir det inte. Han blir rasande. Trots sina våldsamma duster med senaten tror Caesar fullkomligt på Roms storhet och alla andra länders underlägsenhet. Och så här snöpligt och förrädiskt behandlar man inte en romersk statsman. Pompejus kvarlevor begravs med pompa och ståt, och rådgivarna blir snart ett huvud kortare. Och Caesar lämnar inte landet heller, för det råder inbördeskrig i Egypten mellan faraon och hans stora syster Kleopatra. Eftersom Rom är beroende av spannmål från Egypten och det rika landet skickar generösa mutor till Roms maktelit varje år, ligger det i Caesars intresse att lösa konflikten. Vi kommer inte gå in i detalj om det här, men ni kan gärna lyssna på vårt avsnitt om Kleopatra om ni är nyfikna på det här kapitlet. I korta drag så allierar sig Caesar med Kleopatra och de blir älskare. Efter hårda strider i Alexandria vinner de inbördeskriget i landet, och sen drar Caesar vidare för att vinna sitt eget i Rom. På vägen hem passar han på att besegra en besvärlig kung i Turkiet, lite grann i förbifarten. Han sammanfattar senare kampanjen: jag kom, jag såg, jag segrade.
Köper du guld så investerar du smart. Mynt eller tackor hos Tavex såklart. När börserna svajar och du inget får, är guldet en tillgång år efter år. Gör en skinande investering, Tavex.se.
Välkommen in till våra butiker eller till Tavex.se.
År 47 slår Caesar ner de sista romerska motståndarna. Inbördeskriget är över. Nu kan han äntligen återvända hem till huvudstaden som stadens och rikets obestridda ledare. I kriget har många av hans rivaler antingen stupat eller tagit sitt eget liv när de fattat att kampen är förlorad. Men Caesar vill inte döda sina motståndare. Han vill benåda dem och visa att han inte är en blodtörstig tyrann som Sulla. Officiellt vill han glömma gammalt groll och bygga ett nytt, bättre Rom tillsammans. Men han vill nog också att de här mäktiga forna fienderna ska stå i skuld till honom. Att se dem leva på hans nåder och tacka honom för hans storsinthet, det skadar inte heller. En man som mottar Caesars nåd är Roms skickligaste advokat, bästa talare och en lika listig politiker som Caesar själv, Cicero. En annan är en ung man som Caesar närmast betraktar som en son. Han heter Marcus Brutus och hans mamma har haft ett långt förhållande med Caesar tidigare. Enligt vissa källor är hon hans stora kärlek i livet. Mer om Brutus alldeles strax. Men först, fest. Den största ära en romersk man kan få är ett triumftåg. Det är ett jätteparty där man hyllas för sina militära segrar och likställs med en kung eller gud för en dag. Och när man erövrat Gallien och vunnit ett inbördeskrig duger inte vilket litet triumftåg som helst. Caesar slår på stort med en fyrdubbel triumf för sina segrar kors och tvärs över den kända världen. Han bjuder på galamiddagar och paraderar genom Roms gator i en gyllene vagn dragen av vita hingstar. Publiken gapar mållöst åt alla skatter som visas upp från Gallien, Britannien, Egypten och andra spännande platser. De översköljs med mynt som kastas från vagnar och skrattar hånfullt åt fångade fiender. De stirrar hänfört på återskapningar av de stora slagen och krossade rivaler. Men sen går Caesar för långt. Han visar upp scenerna med besegrade romare lika glatt som vinsterna i Gallien. De jublande åskådarna sätter hurraropen i halsen lite grann. Och man kan nog ana några oroliga viskningar bland jublet när romarna inser hur många döda landsmän som kantat Caesars väg till toppen. Men nu är han där, på toppen. Och nu sätter han verkligen igång. Han har länge retat sig på hur ineffektivt riket styrs. Äntligen kan han göra något åt saken. Han delar ut jordbruksmark till fattiga i Rom. På ett kick blir provinserna mer produktiva och många fattiga får arbete. Han bygger nya tempel och torg i staden och genomför en folkräkning för att ta reda på hur många som faktiskt bor där och hur mycket de tjänar. Sen utökas hamnen så att den passar miljonstaden Rom. Utöver det lockar han hantverkare, lärare, akademiker och doktorer från hela riket att flytta till huvudstaden. Senaten utökas med flera hundra man från provinserna, så den inte bara representeras av överklassen i Rom. Men hans kritiker ser det snarare som att han proppar senaten full med lojalister. Sen ger sig Caesar på sin kanske största reform av alla. Tiden. Den romerska kalendern följer månen, inte solen, vilket leder till att varje år är kortare än det borde vara. Det löser man genom att prästerna slänger in lite bonusdagar här och var. Det är, som ni hör, inget vattentätt system. Men nu anlitar Caesar astronomer och matematiker för att ta fram en ny, mer precis kalender. Den har 12 månader, 365 dagar och en skottdag var tredje år. Hans efterträdare kommer justeras och skottdagen hamnar vart fjärde år. Och under renässansen ändras den ytterligare. Men i mångt och mycket följer vi samma kalender idag som den Caesar införde för över 2000 år sedan. Hans födelsemånad juli passar han på att döpa efter sig själv. Många i medelklassen och bland de fattiga i Rom älskar Caesars reformer. Äntligen har de en ledare som verkar bry sig om dem. Han ger dem gåvor, arbeten och nya parker. Han uppför tempel så de kan hedra gudarna. Och han kommer från samma område som många av dem själva. Men i stans högre skikt finns många som oroar sig. För visst börjar Caesar bete sig lite väl mycket som en kung.
Ja, det hade varit väldigt kul att veta vad vanliga romare tyckte. Men vi har ju källor skrivna av överklassen. Men man kan ändå ana att han, som populist, vi ska säga, var oerhört uppskattad av massorna. Och han tog ju tag i saker som hade legat, gått i stå. Bland annat hela kalendern, tidräkningar. Ja. Han började dra upp en helt ny stadsplan för Rom, med urbanistiskt projekt för en bättre stad. Han såg över hela provinsförvaltningen, skattesystemet, och så grundade han kolonier. Den grekiska staden Korinth och Kartago i Nordafrika, som romarna hade förstört 100 år tidigare, lät han bygga upp och skickade ut den fattigaste befolkningen, plebejerna. 80 000 är en siffra som nämns. Och grundade också andra kolonier. Va? Och det är ju klart, är du en fattig, kommer från slummen och nu får du en bondgård och 10 hektar mark eller någonting. Så han var ju väldigt uppskattad på det viset.
Caesar går klädd i sin purpurfärgade triumftåga varje dag. Han bär sina skrikiga röda sandaler och en lagerkrans på huvudet. Möjligen för att han skäms över sin flint och gör allt för att dölja den. Och han har ställt en elfenbensstol med gulddetaljer i senaten. Lite väl likt en tron, tycker många. Statyer av Caesar placeras i alla tempel i staden. Och han påminner ofta och gärna om att hans släkt härstammar från gudinnan Venus. Och just det. Han pratar om sig själv i tredje person. I slutet av år 45 utnämner han dessutom sig själv till diktator. Det är ett slags krisämbete som bara används när riket står inför en akut fara. Då sätts de vanliga reglerna åt sidan och en enda medborgare får total makt över både militären och politiken. Det har alltså inte den negativa klang som för oss på 2020-talet. Men mandatperioden brukar vara på 6 månader. Inte för Caesar. Han gör sig till diktator i 10 år. Någon månad senare kommer han justera mandatperioden lite och göra det till livstid istället.
Men i de politiska kretsarna så fick man ju allt mer kalla fötter. Och ändå så hycklade de. Det var ju inte så att Caesar bestämde allting, utan senaten gav honom befogenheter och äretitlar. Och att han skulle få lagerkrans på huvudet hela tiden. Och han skulle ha rätt att bära fältherremantel vid senatsmöten och det ena och det andra. Och först så blev han ju diktator på en begränsad tid. Och diktator är alltså ett nödämbete som romarna hade i tider av kris. I 6 månader, ett halvår, kunde en enda man styra. Men sen så utvidgades det in perpetuum, i evighet, eller alltså på livstid. Och då var han mer eller mindre en kung.
I ögonen på många ledande senatorer skriker Caesars senaste drag av maktfullkomlighet. De känner att de måste göra slut på honom innan han förvandlar deras älskade Rom till ett kungarike. Det finns inget en god romare hatar lika mycket som tanken på att ha en kung. Här är det medborgarna som styr, och så har det varit i 500 år. Så en skara mäktiga män börjar mötas om natten. Diktatorn måste falla. I spetsen av den här komplotten står ingen mindre än Caesars älskade vän och snudd på bonusbarn, Brutus.
Ja, bland nära vänner, alltså Brutus och Cassius brukar jag ju se som instiftarna av hela komplotten, som sen växte till en 30, kanske så många som 50 senatorer. Men Cassius hade varit befälhavare under Caesar. Och Brutus var, som sagt, Caesar och Brutus hade nära kontakt. Och sen fanns det ytterligare en Brutus, en Decimus Brutus, som hade varit Caesars flottamiral uppe i Engelska kanalen och så vidare. som också var Caesars man. Och de här tre var helt centrala i sammansvärjningen.
Konspiratörerna bestämmer sig för att slå till när Caesar minst anar något under ett möte i senaten. Där är vapen förbjudna och inga livvakter är närvarande. Det är den perfekta möjligheten. Men de måste skynda sig.
Och som sagt, romarna hatade kungar. Och dessutom så planerade han att göra ett stort fälttåg mot Partien, då nuvarande Irak-Iran, som en Alexander den store. Och hade han segrat där och kommit tillbaka med massor med så här partiska lydkungar som sina klienter, alltså då hade han i princip varit en kung över hela den antika världen. Och det var därför det gällde att slå till innan det var för sent då.
Han ska lämna Rom den 18 mars år 44. Så Brutus och hans kumpaner väljer senatorsmötet den 15. Idus Marti, som det heter på latin, som sin sista chans att slå till.
Det måste ha varit extremt laddat de här dagarna före Idus Marti, alltså den 15 mars 44 före Kristus. För att komplotten började ju växa så att den kunde spricka när som helst. Men grejen var, när det gäller livvakter, så hade han låtit avskeda sina livvakter. Han var så säker på att han var oantastbar. Va? Och när det gäller att smuggla in dolkar i senaten, de tog väl in det i föreslaget så att det var i såna här små lådor för papyrusrullar och annat för de som skrev protokoll. Och man kunde gömma dem också i veckan på sina tågor. Och så uppehöll man Marcus Antonius, som var Caesars närmaste man, som även var konsul, att han inte fick gå in i senaten. Bland senatorerna fanns det ju Caesars gamla officerare och sånt där, men de kanske placerades på bakraderna eller någonting.
Senatorerna minglar som vanligt i salen, i väntan på att diktatorn ska inleda mötet. I sina rödvita tågor ser de närmast identiska ut på håll. Caesar kliver in och närmar sig sin gyllene stol. Han är tankspridd och lite trött. Utan att han riktigt märker det har flera kollegor omringat honom mitt på golvet, mellan de höga marmorbänkarna och statyn av Pompejus. Plötsligt drar en av dem ner tågan från Caesars axel, blottar en kniv och hugger mot diktatorn. Militärreflexerna sitter i ryggmärgen och Caesar fångar kniven med handen. Han stirrar på sina angripare med en bestört, oförstående min. I några sekunder står allt stilla. Tills alla som samlats runt Caesar drar sina dolkar. De kastar sig över honom och knivbladen hugger frenetiskt mot kroppen och ansiktet. Caesar fäktar tillbaka med armarna, försöker springa iväg, men dras ständigt tillbaka av sina anfallare. Slutligen kliver Brutus fram mot den utmattade, blödande diktatorn. Han verkar tappa all kämpalust när han ser sin käre vän. Efter ett sista hugg mot kroppen faller Caesar i en pöl av sitt eget blod mot statyn av Pompejus. Tyrannen är död. Länge leve republiken.
Julius Caesar huggs 23 gånger och säger förmodligen ingenting alls. Inte ens även du min Brutus, som Shakespeare senare skriver. Hans mord är kanske det kändaste i världshistorien och får enorma konsekvenser. En av Caesars trogna följare, en viss Marcus Antonius, lyckas uppvigla folket på Caesars begravning och driver ut mördarna ur Rom.
Nej, det var så chockartat antagligen att ingen förstod att ingripa i tid. Inte ens attentatsmännen hade väl liksom riktigt förstått hur det skulle utveckla sig därefter. Det verkar nästan som de trodde att, att det romerska folket spontant skulle hylla dem som tyrannmördare. Va? Det handlar om ett tyrannmord, det var ju så de ville utmåla det. Men man sprang ut ur, ja, det var inte senatshuset på Forum utan det var en annan kuria i Pompejus teater, det skulle vara gladiatorspel den här dagen. Och så marscherar man genom Rom och viftar med de här blodiga dolkarna. Men folket var ju så upprört att de var ju, attentatsmännen var ju tvungna att gömma sig uppe på Kapitolium, Jupitertemplet och så vidare.
Två blodiga inbördeskrig följer på varandra innan Caesars systerson, som han adopterat i sitt testamente, står kvar som segrare och Roms första kejsare. Mordet som skulle rädda republiken blir alltså den sista spiken i kistan. Caesar skriver sin egen historia i förskönade tal om sina bedrifter, i bud efter bud om sina ofattbara segrar i Gallien. Han är en mästare på att spinna allt till sin fördel. Och hans anhängare vinner ju striden om Rom efter hans död och hyllar honom ännu mer. Han blir till och med gudaförklarad. Därför kanske vi ska ta det med en nypa salt när det kommer till hur mycket folket älskar honom eller hur fantastiska reformer han genomförde. För han var också en självisk, våldsam man som hellre kastade sitt land i inbördeskrig än att stå till svars för sina brott. Hans fälttåg i Gallien kan lätt klassas som folkmord med moderna mått. Vad man än tycker om honom är han en av de största figurerna i västvärldens historia. Och den platsen måste man nog säga att han förtjänar. Hans namn har till exempel blivit ordet för kejsare på otaliga språk. Men han är också kanske det bästa exemplet någonsin på att vinnaren skriver historien. Du har lyssnat på historien om Julius Caesar med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger. Och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.